Walter var påläst vad gäller klassisk bildning och citerar ibland de gamla grekerna och romarna. Och här säger han att med lagen och dess löften så är det på samma sätt som när Tantalus erbjöds förfriskningar i de hedniska grekernas helvete. Ni kanske känner till Tantalus, den stackars mannen som törstade och suktade efter de fantastiska frukterna och druvorna som var framför honom. Och så fort han böjde sig fram så vek sig vinklasarna och frukterna bort ifrån hans räckvidd. Så är det med lagen, menar Walter också, att den målar upp underbara löften. Men ju underbarare löften som erbjuds, desto mer nedslående blir det, för vi kan aldrig nå det. Lagen säger oss verkligen: jag ska släcka din själs törst och mätta din hunger. Men den kan inte förverkliga detta, eftersom det alltid följer ett tillägg. Allt detta ska du få om du uppfyller vad jag befaller. Och så säger Walter: lägg istället märke till evangeliets underbara, ljuvliga och tröstande språk. Evangeliet lovar oss Guds nåd och frälsning utan varje villkor. Det är ett löfte om fri nåd. Det frågar inte efter något annat hos oss än detta: ta vad jag ger och du får det. Det här är inte ett villkor utan en vänlig inbjudan. Genom Mose säger Gud i tredje Mosebok 18:5: ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Detta, påpekar Walter, innebär att endast den människa som håller lagen och ingen annan ska bli frälst genom lagen. I Lukas 10:26 bemöter Kristus den egenrättfärdige skriftlärdes fråga hur man ska få evigt liv med en motfråga: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Och den skriftlärde svarade helt riktigt: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och ditt nästa så som dig själv. Och nu säger Kristus till honom: gör det så får du leva. Vid det här tillfället så vittnade Herren att om frälsningen skulle komma på lagens väg, då kan bara den som uppfyller lagen få frälsningen. Och detta, säger Walter, kastar oss in i förtvivlan. Men sen går Walter över till evangeliet och så lyfter han fram Markus 16, vers 15 och 16, där Herren ville lära lärjungarna vad de skulle predika. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Det här visar att inga villkor medföljer evangeliet. Det är ett nådeslöfte. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Vi läser också i Romarbrevet 3, vers 22-24. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och i Efesiebrevet 2, vers 8 och 9: ty av nåden är ni frälsta genom tron. inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Det är ovillkorade nådes- och frälsningslöften. Det är sånt vi finner i evangelium. Det är en verklig skillnad gentemot lagen. När lagen har slagit ner oss, då kan vi glatt lyfta våra huvuden på nytt, eftersom vi helt vid sidan av lagen, eller bortsett från lagen, som Paulus säger, har en annan lära som inte framställer för oss några som helst krav av något slag. Walter säger: om vi skulle fråga Kristus, vad förväntas av mig för att bli frälst? Ja, då skulle frälsaren svara: inga gärningar. Jag har gjort alla gärningar som skulle göras. Du behöver inte dricka en droppe av den bägare som jag var tvungen att dricka. Den människa som till fullo tar till sig denna insikt, denna sanning, måste, säger Walter, röras till att hoppa av glädje över vad dessa glädjefulla nyheter skänkt henne. Men den som trots detta budskap fortsätter att vara missmodig och funderar: jag är en vedervärdig människa, det finns ingen förlåtelse för mig, ja, en sån människa gör ingenting mindre än förkastar evangeliet, förkastar Kristus. Walter säger: även om jag hade begått de största synder och var tvungen att säga som Paulus, jag är den störste bland syndare, ja, även om jag begått Judas och Kains synd, får jag ändå ta till mig evangeliet, eftersom det inte kräver någonting alls av oss. Den fjärde skillnaden mellan lag och evangelium, det är att de båda lärorna skiljer sig åt när det gäller deras hotelser. Och då skiljer det sig på det sättet att evangeliet inte innehåller några hotelser alls, utan bara tröstens ord. Och därför så är det ju som så att på alla de ställen i Bibeln där vi finner hotelser, så har vi med lagen att göra. Den som till fullo förstår detta, denna tröstande sanning, är verkligen en välsignad person. Utan den helige ande så kan inte denna kunskap förvärvas. Varje människa förblir en otroende om inte den helige ande ger henne denna kunskap, att evangelium erbjuds fritt och för inte, och att det inte finns några krav eller hotelser i evangeliet. Walter är noga med att poängtera att evangeliet inte skapar säkra människor som liksom tänker att jag kan leva precis hur jag vill. Jag behöver inte vara rädd för synden, eftersom Kristus är min rättfärdighet. Nej, tvärtom så tar evangeliet bort önskan att synda hos de troende. Så evangeliet innehåller inte några som helst hot, men lagen å andra sidan gör inget annat än hotar. I femte Mosebok 27:26 säger Gud genom Mose: förbannad är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och allt folket ska säga amen. När lagen förkunnas så liksom inbjuds människorna att uttala en dom över sig själva. Att erkänna, jag är en syndare. Ja, Walter säger att bara den människan som är insvept i ett helvetiskt mörker kan tro att lagen inte ger honom några som helst bekymmer. Evangeliet går tillväga på ett helt annat sätt. Paulus säger i 1 Timoteus 1:15. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot. Att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den störste. Alltså, hör inte ens den främste bland syndare några hotelser, utan bara det ljuvligaste löfte. I Lukas 4, vers 16 och 17 så läser vi: så kom Jesus till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och då kommenterar Walter detta bibelställe och säger att vid det här tillfället kungjorde Herren innehållet av sin lära, eller av evangeliet. Jesus menade följande: jag ska inte komma med en ny lag utan för att förkunna evangeliet. Lycklig den människa som förstår detta faktum. Må Gud hjälpa oss alla att få denna kunskap. Vid behandlingen av denna fjärde skillnad mellan lag och evangelium tar Walter plötsligt, kanske lite opåkallat, men ändå, upp en särskild fråga. Och den lyder: ska verkligen vanliga kristna lekmän intressera sig för sådana här frågor? Ska det vara nödvändigt att analysera skillnaderna mellan lag och evangelium? Och då menar Walter att det är det. Och han säger: en människa kan låtsas om att vara kristen utan att i verkligheten vara det. Så länge hon befinner sig i det tillståndet är hon ganska tillfreds med sin kunskap om de rent yttre konturerna av den kristna läran. Allting bortom detta, säger hon, är bara till för pastorer och teologer. Men så fort en människa blir kristen uppstår det en ivrig längtan efter henne, efter Kristi lära. Även den mest obildade bonde som ännu är oomvänd och så plötsligt vid omvändelsens ögonblick blir äggad att börja tänka på Gud och himmelen, frälsning och fördömelse och så vidare. Han blir sysselsatt med det mänskliga livets högsta problem. Och även här så liknar Walter Luther, som i sin skrift om en kristen människas frihet mot slutet där säger att det är viktigt att vara teodidakt. Med det menar han en som är lärd av Gud. Och när man har blivit lärd av Gud, då vill man inte veta av några falska lärare. Och så menar Luther då att var och en måste själv vara så lärd i den heliga skrift att han kan pröva om det som lärs av prästen eller predikanten är av Gud. Och man sa senare i den lutherska kyrkan att varje kristen ska vara en teolog. Att sträva efter och uppnå sanningen och gudomlig visshet, det är ett nödvändigt kriterium redan för den vanliga kristne. Men det är så i ännu högre grad för teologen. En teolog som inte har det största intresse för de kristna lärorna, det är en omöjlig tanke. Walter säger att där det bara finns en begynnelse av tro i hjärtat, där finner den människan inte någon punkt i den kristna läran obetydlig. Utan varje lära är för henne lika värdefull som guld, silver och rubiner. Och så vänder sig Walter till sina studenter på ett personligt sätt och säger: Gud give att så är fallet med er. Om så är, kommer ni inte dästa av mättnad till dessa lektioner, utan frågar gång på gång: vad är sanning? Inte som Pilatus i hans anda, utan i Marias, som satt vid Jesu fötter och lyssnade hänförd till varje ord som han talade. Då kommer ni också uppleva varenda en av dessa lektioner som en stor välsignelse. Även om redskapet genom vilket sanningen räcks er, alltså han själv, är undermåligt. Det femte skillnaden mellan lag och evangelium, det är att de båda lärorna skiljer sig åt när det gäller lärornas funktion och effekt. Vilken verkan har lagens predikan? Och då lyfter han fram tre stycken effekter utav lagen. Det är inte här frågan om lagens tre bruk, utan Walter gör en liten annan indelning. Det motsäger inte lagens tre bruk, utan han betraktar lagen lite grann från en annan infallsvinkel. Och så säger han att först talar lagen om för oss vad vi ska göra, men hjälper oss inte att följa buden. Den gör oss snarare än mer ovilliga att hålla lagen. Walter säger att vissa betraktar lagen som om den vore en regel inom räknekonsten. Ungefär som en formel, en matematisk formel med lag och evangelium. Men han säger då att men låt lagen någon gång pressa sig in i en människas hjärta, och det hjärtat kommer med all sin kraft att streta emot Gud. Den människan kommer att bli rasande mot Gud som kräver så omöjliga saker av henne. Ja, hon kommer förbanna Gud i sitt hjärta. Hon skulle döda Gud om hon kunde. Hon skulle knuffa ner Gud från tronen om det vore möjligt. Verkan av att predika lagen blir alltså att lusten att synda förökas. För det andra avslöjar lagen för människan hennes synd, men ger henne ingen hjälp att bli av med den och leder henne därför in i förtvivlan. Och för det tredje så verkar lagen ånger. Den låter henne, människan, smaka skräcken för helvetet, döden och Guds vrede. Men den har inte en droppe tröst att erbjuda syndaren. Och om ingen ytterligare förkunnelse vid sidan av lagen tillämpas på människan, så måste hon förtvivla, dö och förgås i sina synder. Allt sedan syndafallet kan lagen inte åstadkomma någon annan verkan i människan. Och så lyfter Walter fram Romarbrevet 7, vers 7-9 för att bevisa detta. Där Paulus talar om sina egna erfarenheter. Ingen hedning känner till att även den onda lusten i hjärtat är synd. Walter säger att de största moralisterna, alltså de som ändå vill uppfostra människosläktet att följa goda lagar och bud, de säger ändå: det är inte mitt fel att jag syndar. Jag kan inte rå för det. Jag kan inte hindra mig själv från att synda. Men lagen ropar: du ska inte ha begärelse. Du ska inte åtrå. Ja, vi måste till och med vara fria från den medfödda, nedärvda, syndfulla lusten. Och medan människan inte ägnar lagen en tanke, så vandrar synden in och ut genom hennes hjärta. Och hon är inte ens medveten om att hon syndar. Om man frågar en världslig människa om det här, så kommer hon att förvånad säga: jag har inte gjort något ont. Jag har inte dödat någon. Jag har inte begått äktenskapsbrott. Jag har inte varit någon tjuv, och så vidare. Och så märker hon inte överhuvudtaget att synden är en ständig gäst hos henne i själva de onda begären. Men när lagen slår henne som en blixtstråle, upptäcker hon vilken stor syndare hon är. Vilka fruktansvärda, ogudaktiga tankar hon hyser. Och det är det här som aposteln menar när han säger att synden fick liv när lagen kom. För lagen blottlägger synden. Men den skänker oss ingen tröst. Om vi bara hade lagen som vi nu har den, och ingenting vid sidan av den, så skulle vi ha förgåtts för alltid och hamnat i helvetet. Den gudomliga lagens fulla kraft och förbannelse kommer att märkas först i helvetet. Lagen måste nämligen fullbordas. Den måste behålla sin gudomliga makt. Och den har inte fått sitt förrän dess fulla kraft slagit emot syndaren. Och det sker som sagt aldrig här i världen. Utan först i helvetet så får lagen sitt. Walter hänvisar till andra Korintierbrevet 3:6 där vi läser: bokstaven dödar. Och så säger Walter helt riktigt att lagen är bokstaven, eftersom Gud har inskrivit den i form av bokstäver på stentavlor. Och han noterar att också hedningar har lagt märke till att lagen framkallar en effekt motsatt till vad den befaller. Walter citerar den romerske poeten Ovidius, vars uttalande är känt: vi söker det förbjudna och vi vill alltid ha det som nekas oss. Och så tillägger Walter att Ovidius själv var ett svin som utan omsvep sa: se, så här gör jag. Jag gör alltid de saker som andra anser förbjudna. Så med exemplet Ovidius vill Walter visa på att Ovidius insikt om att den allmänna lagen är nedlagd också i hedningarnas hjärtan, den kunde ändå inte hjälpa honom. Utan Ovidius ville särskilt göra det som var förbjudet. Och så ger Walter oss några exempel på den effekt och den skräck lagen injagar i syndfulla människor ifrån Bibeln. Han tar exemplet när Israels barn var samlade vid berget Sinai. Då skälvde de alla när lagen gavs. Och det är deras naturliga reaktion. Så den avslöjar deras hjärtans tillstånd. Och sen så tar han också exemplet med den rike unge mannen som fullständigt blind för sitt egna synda, för där kom till Kristus och frågade hur han skulle bli frälst. Och sen när han fick höra vad lagen krävde av honom så gick han bedrövad bort. Walter säger att Kristus inte kunde tillämpa evangeliet på den mannen. Därför att först var Kristus tvungen att övertyga honom om att han var fullständigt oförmögen att uppfylla lagen. Och så tar Walter ett annat exempel. När Paulus predikade för landshövdingen Felix om rättfärdighet, självbehärskning och den kommande domen. Då läser vi att Felix blev förskräckt och sa: gå din väg för den här gången. När jag får tid ska jag kalla på dig. Men han kallade aldrig på Paulus igen. Han ville slippa lagens oska och blixtar. Evangeliets verkningar är av ett helt annat slag. Och då lyfter Walter fram tre effekter av evangeliet. För det första består de i att när evangeliet kräver tro av oss så erbjuder och skänker själva denna begäran tro. När vi predikar för människor tro på Herren Jesus Kristus, ja då skänker Gud dem tro genom vår predikan. Vi predikar tro, och var och en som inte gör medvetet motstånd får tron till skänks. Det är naturligtvis inte själva det fysiska ljudet av det talade ordet som verkar denna effekt, som om det vore en magisk formel, utan det är ordets innehåll som är en Guds kraft till frälsning. Den andra verkan av evangeliet, det är att det inte alls klandrar syndaren utan befriar honom från all skräck, all rädsla, all ångest och fyller honom med frid och glädje i den helige ande. Här tar Walter exemplet med den förlorade sonen. När han kom tillbaka till fadershuset så talade inte fadern ett ord om hans förskräckliga, vedervärdiga beteende. Han sa ingenting överhuvudtaget, utan föll den förlorade sonen om halsen, kysste honom och förberedde en strålande fest för honom. Det är en härlig liknelse som visar oss evangeliets verkan. Den tar bort all oro och fyller oss med välsignad himmelsk frid. För det tredje lämnar evangeliet inte något kvar åt människan som hon måste visa upp. Inte ett gott hjärta, inte någon god inställning, inte någon förbättring av hennes tillstånd, ingen gudaktighet, ingen kärlek till Gud eller människor. Det utfärdar inga order, men förvandlar människan. Det planterar kärlek i människans hjärta och gör henne kapabel till alla goda gärningar. Det kräver inget, men skänker allt. Och borde inte detta faktum göra att vi spritter av glädje, undrar Walter. De här evangeliets verkningar, de märks i apostlagärningarna 16, när fångvaktaren i Filippi blev frälst. Han frågade ju Paulus och Silas: ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Och han fick svaret: tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Fångvaktaren sa inte till apostlarna: hur ska jag komma vidare i det här? Nej, han trodde omedelbart, eftersom apostlarnas ord hade lagt tron i hans hjärta. Tro på Herren Jesus och du blir frälst. Och de orden, denna vänliga inbjudan, liksom la tron i hans hjärta. Och så fortsätter berättelsen om honom med att han var jublande glad över att han och hela hans familj hade kommit till tro på Gud. Lägg märke till att evangeliet skänker den tro som det kräver. I Romarbrevet 1:16 säger Paulus: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Här har vi något härligt nedtecknat, skriver Walter. Kan det finnas någonting mer härligt, mer vackert, mer välsignat, mer dyrbart än vad evangeliet ger? Evig frälsning. Till de avfälliga galaterna vädjar Paulus i Galaterbrevet 3:2 när han säger: endast det vill jag veta. Tog ni emot anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Och naturligtvis var de då tvungna att svara: det var genom den trons predikan vi hörde som vi fick ett nytt hjärta. Innan dess kunde vi inte göra något. Vi har gjorts till nya skapelser. Walter säger vidare: du behöver inte tala om för solen att den ska skina. Och till lika liten nytta skulle det vara att säga till någon av dessa nya skapelser: du måste göra det här eller det där. Och för det sjätte slutligen så skiljer sig lag och evangelium sig åt när det gäller personerna för vilka det ena eller det andra budskapet måste predikas. Alltså, vem är det som ska få höra lagen och vem är det som ska få höra evangeliet? Walter säger att det är en stor skillnad mellan personerna på vilka dessa båda läror ska tillämpas. Människorna som de olika lärorna ska utöva sin verkningskraft på och målsättningen för lärorna är fullständigt olika. Lagen ska predikas för säkra syndare och evangeliet ska predikas för förskräckta syndare. Med andra ord ska båda lärorna predikas. Men frågan gäller: för vem ska lagen predikas istället för evangeliet? Och så tvärtom. Paulus skriver i 1 Timoteusbrevet 8-10: men vi vet att lagen är god om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga. För de som misshandlar sin far och mor, för dråpare, för de som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran. Till alla de människor som passar in på den här beskrivningen ska bara lagen predikas. De ska inte få en droppe evangelium. Så länge en människa är tillfreds med sin synd, så länge hon är ovillig att bryta med en särskild synd, så länge ska bara lagen som förbannar och fördömer henne predikas för henne. Men det ögonblick människan blir rädd i sitt tillstånd ska evangeliet snabbt och eftertryckligt räckas henne. Från det ögonblicket så kan hon inte längre beskrivas som en säker syndare. Alltså, så länge djävulen håller någon kvar i någon enda synd, så är den människan inte något lämpligt föremål för evangeliets verkanskraft. Då ska bara lagen predikas för den människan. Ett profetiskt uttalande om vår Herre före hans inkarnation citeras av Jesus i efterhand i Lukas 4. Men det här stället är hämtat då ifrån Jesaja 61, vers 1-3. Herrens ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lovprisningens klädnad istället för en modfylld ande. En hämndens dag från Herren. Det är i den här texten den dom Gud kommer att verkställa på helvetet och djävulen. Kan det finnas ett mer underbart budskap än det? Djävulen har ju på ett fruktansvärt sätt förvrängt människosläktet och kastat människor i djup bedrövelse. Och Kristus har hämnats på detta. Han har förkunnat för djävulen: jag har besegrat dig, och därför ska människor som har skapats till Guds avbild inte gå förlorade. Jag har skaffat frälsning åt dem. Bara de förgås som absolut vägrar att bli frälsta, eftersom Kristus inte tvingar någon i den här saken. Till sådana fattiga, sorgsna syndare, återupprepar Walter, ska inte ett ord av lagen förkunnas. Ve den predikant som fortsätter att predika lagen för utsvultna syndare. Tvärtom, till en sån person måste predikanten säga: men så kom, det finns ännu plats. Hur stor syndare du än må vara, så finns det ändå rum för dig. Du må vara en Judas eller en Kain. Det finns ändå rum. Och kom till Jesus. Sådana människor är det rätta föremålet för evangeliets verkan. Amen. Låt oss be. Jag vill tacka dig, Herre Jesus Kristus, att du har kommit med nåden och sanningen. Tack att du har uppfyllt alla krav som kunde ställas på oss, så att djävulen är fullständigt bunden. Han kan inte anklaga oss för någonting alls. Tack att vi får komma precis sådana som vi är, hur usla och eländiga vi än må vara, och ta emot den fria nåden som du redan har betalat med ditt dyra och gudomliga heliga blod. Tack att du har öppnat himmelens portar och banat en ny och levande väg in i det allra heligaste. Visat oss din himmelske faders kärleksfulla hjärta och att vi har fri tillgång till det. Tack att vi får vara Guds älskade barn för din skull. Amen.